Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Jag tänkte fråga er, vem i gästabudet skulle ni låta ta hand om er kvarlåtenskap?
Alltså, jag antar att ni alla hade sagt mig.
Ja, jag hade sagt dig.
Ja, men du har det största litteraturhistoriska intresset.
Ja, ni vet att jag hade tagit värt hand om.
Jag hellre lämnade till dig än till min kille som skulle bränna alla mina dagböcker.
Jag hade lämnat det till dig, dels för att du har ett stort litteraturhistoriskt intresse, men också för att du liksom...
Du är där du är. Du kommer inte flytta.
Och du är inte heller författare själv, så du skulle inte heller känna den här frestelsen att skriva över det för någon.
Snoder.
Det skulle du kunna göra i och för sig.
Ja, det skulle jag.
Du skulle kunna skriva en briljant essäsamling där.
Liksom. Men då måste jag välja någon annan.
Ja, du tror inte vad jag är.
Nej.
Vilken sjuk insikt, Victor.
Ja, det var jag.
Finnas kvar för dig när du är död.
Ja, det är ett stort problem. Jag hade nog valt Rebecka.
Och välkomna till podcasten Gästabudet som idag spelar in ett sorts ett liveavsnitt.
Spelas det in?
Ja.
Mörkt.
Jo, nej men du kan inte fri att du säger när det kommer vara för eftervärlden.
Det är bra att jag vet.
Det är väldigt bra att du vet det, så håll upp på mattan. Jag heter Rebecka Kärde och bredvid mig står...
Victor Malm, Expressens kulturförvalt. Jeffs, även idag.
Om någon hade glömt vad du jobbar med.
Ja.
Jag heter Lina Ekström Lindbäck och bredvid mig har jag Michaela Blomqvist. Ni får jättegärna komma lite närmare.
Precis. Det är lite oklara sociala konventioner här, så det är någon slags evenemang som är en slumpvän men också en scen. Så det finns inget protokoll för hur man ska bete sig.
Och det blir heller inte mindre konstigt för att de ställer sig närmare.
Jag tycker det är jättetrevligt. Jag hade hört från Saga Hansels Twitter att det skulle finnas sponsöl här och ändå står vi och dricker vatten.
Ja, men det är rätt.
Ja. Det är sponst vatten. Vi ska i alla fall prata om relationen mellan kritiken och författaren ikväll. Detta tema bestämde vi innan det kom ett manifest på temat och det blev en debatt på temat. Men jag tänkte när vi bestämde det här temat genast på en av mina bästa kulturskandaler som är när den tyska författaren Martin Walser för 20 år sedan, 2002, som är liksom Martin Walser, han dog förra året tror jag, det kanske tidigare år, och han var en sån gigant i tysk litteratur, en väldigt maskulin man med liksom allmän, ska inte säga storkuksöra men liksom kukavra kanske, men som skrev egentligen ganska bra böcker, men som var en sån...
Vad är skillnaden på kukavra och storkuksavra?
Jag tänkte precis fråga.
Inte det uppenbart?
Nej.
Nej? Nej, men du vet att den är framme liksom. Mm. Så, det är väl det som jag ordentligt.
Det är blottare aural som är ute. Han har skrivit en fantastisk roman som heter Bortom all kärlek, som bara är en kort liten roman och som är så otroligt mörk, som handlar om en man som är handelsresande i att sälja tandproteser, tror jag. Den är fantastisk.
Ah.
Tillbaka till anekdoten.
Ja, nej, men det är inte på något sätt en dålig författare, men det är en författare som efter sin död... Tiden kommer nu i ett par decennier inte vara snäll mot honom, så får man se liksom hur han serveras. Men han var fiende med en man som jag tror många känner till, som heter Marcel Reich-Stranitzky, som var Tysklands, eller den tyskspråkiga världens stora litteraturkritiker under flera decennier. Ja, man ska verkligen, det ska man verkligen till, för han, alltså det finns ingen svensk, möjligen Michaela, men det är liksom, det finns ingen sån samhällsfunktionsmotsvarighet tror jag till vad han var.
Han hade ett tv-program som hette Das Literarische Quartett, där han satt och liksom dömde en dag i veckan i flera decennier. Och hans, det var inte...
De borde ge Michaela ett sånt program.
Verksam tips.
Men han har ju också låtit sig fotograferas. Jag vet att jag har sett bildserier så där han är med en bok som han liksom sliter sönder så där han grimaserar.
Ja, men det är en sån liksom teatral gestalt på ett sätt som är, ja, men väldigt kulturspecifik kanske. Jag personligen uppskattar honom, men också jag förstår att man kan ha problem med hans sätt att utträda i offentlighet, för han är inte, det är inte en balanserad människa liksom. Och han hade tonisidan till Martin Walser, sågade flera av hans böcker och så vidare. Och sen fick detta en ände med förskräckelse när Martin Walser 2002 publicerade en roman som heter i svensk översättning En kritikers död.
Fan, nu vet jag vad det är för anekdot.
Ja. Detta är en nyckelroman om en författare som blir sågad av en kritiker och sen blir häktad för mordet på denna kritiker, och det är väldigt, väldigt uppenbart att den här kritiken är liksom helt och hållet medalerad på Reichs-Hennigstibst. Och jag ska läsa lite grann bara ur inledningen av den här boken, för den är då skriven ur perspektivet av en vän till den här mannen som sitter häktad. Sen visar sig att han inte gjorde det, utan att den här amoraliska Reichs-Hennigstibst gestalten, han bara försvann för att han skulle iväg och ligga med sin unge älskarinna bakom ryggen till sin fru. Så han var inte död.
Helt moraliskt försvarsbar.
Ja.
Om publiken börjar se svettdroppar rinna från Michaelas panna, så är det bara ett mått på kraften i hennes inbildningsförmåga.
Ja, i alla fall. Så här säger då den här vännen till den här häktade författaren. Jag var i Amsterdam när det hände. Jag bodde på ambassad, där jag alltid bodde när jag är i Amsterdam. Och vid frukostbordet läste jag, som jag alltid gör där, tidningen. Och fick då reda på att Hans Latt satt häktad, misstänkt för mord. Fastän jag i vanliga fall vid utlandsvistelse bara läser de lokala tidningarna, det hör så att säga till njutningen, skaffade jag mig genast ett exemplar av Frankfurter Allgemeine. Där läste jag nu att Hans Lachs nya bok Flickor utan tånaglar blivit oömt behandlad av André Erd König i dennas berömda och omtyckta filmprogram Sprechstunde. Efteråt, när kritiken som han brukade efter programmet dök upp i sin förläggare Ludwig Pilgrims villa i Bogenhausen, hade författaren allvarligt förelämpat honom. Det var ännu oklart hur Hans Nach överhuvudtaget lyckades ta sig in på den där festen som El Königs förläggare höll i sin villa efter varje sändning. Han såg inte på gästlistan eftersom det var ovanligt att en författare som just så att säga stått på tur i Sprechstunden blev bjuden på fest efteråt. Hans Lack låg själv på Pilgrim förlag och gav ut böcker där. Men just den här kvällen var han enligt husets regler inte välkommen. Men han hade uppenbarligen velat ge sig på André Erd König direkt. Under det att två butlers eskorterade ut honom hade han ropat: uthärnandets tid är förbi. Hans André Erd König ska passa sig. Från och med ikväll vid midnatt får vi tillbaka. Formuleringen hade orsakat mer än häpnad hos gästerna som samtliga sysslade med litteratur och politik. Snarare hade den väckt avsky och bestörtning. För det var allmänt känt att André Erd König kom från en judisk släkt som bland sig räknade offer för förintelsen. För den här formuleringen är en referens till när Hitler sa att Tysklands annekterande av Polen var att man började skjuta tillbaka. På kylaren till André Erd Königs Jaguar, som nästa morgon stod kvar utanför förlagshyllan, hade man funnit hans berömda gula kashmirpullover, som han alltid bar slängd över axlarna i TV-programmet. Men av André Erd König syntes inte spår. Det hade fallit nästan en halv meter ny snö under natten. München var i snökaos. Hans Lach förklarades misstänkt redan nästa dag. Och då han varken hade något alibi eller var villig att svara på några enkla frågor, beslöt man att häkta honom. Hans tillstånd beskrevs som fåkigt.
Och det här tänker du är profetiskt för ikväll. Det är ju många författare på DN Kultur som de senaste veckorna har sett sig nödgade att försvara sig mot framförallt då Michaela Blomqvist, som kanske ligger på lur här ute i publiken.
Ja, men senast idag Gunnar Aderius, men han är så otroligt lång så att var jag än rör mig på bokmässan så ser jag bara Gunnar Aderius huvud sticka upp över en folkmassa.
Så han är ingen verkligt hot liksom. Finns det någon kort författare som du har sågat nyligen?
Nej, jag har gjort det.
Nej,
strategiskt.
Ja.
Men då har du för exempel?
Ja, men mitt exempel är från en av våra stora kvinnliga litteraturkritiker i den svenska historien. Och i min historieskrivning finns det bara två egentligen. Margitta Benius och Clara Johansson.
Ruth Aldén.
Ja, Ruth Aldén. Hagar Olsson räknar du inte?
Ja, men ja, okej. Okay. Om man skriver en sån historieskrivning där jag skulle vara med som en kritiker.
Där kan du vara med.
Ja, precis. Ja. Men Clara Johansson då, hon var ju en väldigt, väldigt hård kritiker. Men hon vurmade ganska mycket för idealisterna kring Vilhelm Ekelund. Och inte då bara Vilhelm Ekelund som många av hennes samtida gjorde. Utan bland annat också Gustav Otto Adelborg. Som kanske bara Victor känner till här. Som egentligen kanske inte var en så stor författare. Och han fortsatte.
Aldrig läst.
Nej, och det är väl ingen som har gjort det. Och det är väl tur det. Men Clara Johansson gjorde det. Hon hyllade honom. Och sen bet han sig liksom fast vid henne som en igel. Och då skriver hon så här i sin dagbok 1912. Det har funnits tider då han var med en mara och hade han inte dalat ner om horisonten skulle det hela slutat med en krasch av vild avsky. Han tror sig försummad och sålunda förorättade mig och anser att jag är skyldig honom brev som om jag någonsin kunde vara honom något skyldig. Storartad naivitet som är antingen en pojkes otacksamma själviskhet eller ett vittnesbörd om att han mer än lovligt tagit miste på person. Och det här tycker jag ändå säger någonting om rollen som kritiker. Det här obehaget av att bli behövd och liksom att behöva agera krycka som författare. Jag undrar, har ni någonsin haft någon sån författare som liksom ni har prisat mot alla andra och som liksom har bitit sig fast i er? Och det har känt att så här, den vill att ni ska agera redaktör åt den och att ni ska liksom finnas där och skicka på
fastbringer. Jag tror inte det har hänt mig.
Nej, men däremot så har jag en vän som blev förföljd av en stor internationell musikartist efter att han hade varit på den här artistens konsert.
Oj!
Oj! Och hyllat den, eller bara en allmän stalker.
Han stod längst fram och såg entusiastisk ut.
Ja, ja. Och då frågade den här musikartisten andra, vem är den här killen som står längst fram? Och så fick han kontakt med honom och herregud. Och först blev han ju jätteglad, men sen så blev det för mycket, så att säga.
Fanns det någon erotisk eller romantisk komponent?
Nej, och inte här heller. Nej. De var ju båda homosexuella.
Just det.
Men han ville liksom ha alla i det kotteriet, ville ha hennes hjälp med att förmedla förlagskontakter när de hade svårt att bli utgivna och ville att hon skulle agera redaktör och sådär.
Men historiskt är den här relationen inte alls konstig. Alltså, vi måste komma ihåg att professionaliseringen och litteraturkritiken är en väldigt samtida händelse. Det är idén om jäv, att man inte recenserar en kompis eller någon man känner eller någon bekant om någon har druckit öl eller vad det månne vara. Dennis, spitter nu.
Jag pratade precis om det här faktiskt med en vän som vi pratade om Jesper Högströms nya biografi över Billa Ekelöf som kommer ut nu, som är jättebra. Och Gunnar Ekelöf var väldigt god vän med Olof Lagercrantz. Och Olof Lagercrantz recenserade också då och då på Gunnar Ekelöfs initiativ Gunnar Ekelöfs böcker i DN. För som jag förstod det, så för min vän då hade blivit, var också god vän med Olof Lagercrantz, men hade blivit sågad av Olof Lagercrantz liksom helt utan att detta förändrade vänskapen. Utan det var bara...
Vän var mycket god vän med Olof Lagercrantz. Ja. Är man människa, pratar vi med
90-fus.
Är någon i publiken förvånad?
Det är också det som är mitt ämne, kan man säga. För jag tänkte tala om relationen mellan Franz Kafka och hans bästa vän Max Brod. Och det alla känner till om den här relationen, det är ju att Max Brod fick ärva Kafkas kvarlåtenskap och blev uppmanad att bränna upp den och lät bli att göra det. Men redan innan det så hade Max Brod, som själv var författare och kritiker, han hade liksom redan tidigare gripit in i Kafkas författargärning. De lärde känna varandra i slutet av tonåren.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock, du blir befordrad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut. Var det onsdag?
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Max Brod blev tidigt författare och gav ut flera böcker. Och först efter flera år så kom det fram att Kafka också skrev. Och första gången som Max Brod hörde honom läsa upp något så kände han att men det här är något alldeles speciellt och jag ska göra det till min uppgift att föra fram Kafka. Så då skrev Max Brod bland annat, så skrev han någon tidningsartikel i en tyskspråkig tidning där han listade samtidens största författare, till exempel Heinrich Mann och så vidare. Och så skrev han också Franz Kafka, som vid den tiden var helt opublicerad. Han har inte publicerat ett ord. Och senare så tror jag även faktiskt att han recenserade en av Kafkas få böcker som kom ut. Men vad som hände sen, efter att han hade ärvt de här papperna på Kafkas mammas inrådan, låtit bli och bränna dem.
Det var mamma som var den stora hjältinnan i den här historien?
Ja, Julie Kafka. Han, ja men 1939 så emigrerade Max Brod till Palestina från Prag. Och då tog han med sig alla Kafkas manuskript. Och så sen så levde han i Tel Aviv resten av sitt liv. Jag tror han dog 1968. Och hela tiden så sa han att han skulle lämna de här manuskripten till Nationalbiblioteket. Där en ungdomsvän till Kafka och Max Brod arbetade dessutom. Han var chefsbibliotekarie tror jag.
I Israel alltså.
Ja, ja. Men det gjorde han inte, utan istället så lät han sin sekreterare Eva Hoppe ärva manuskripten med någon lite luddig formulering om att hon kanske skulle lämna dem vidare till det här biblioteket. Men det gjorde inte Eva Hoppe, utan att hon behöll manuskripten i sin lägenhet i bankvalv i Schweiz, började sälja av vissa av manuskripten till privata samlare, till tyska bibliotek. Eva Hoppe levde tills hon var 101 år gammal. Så att hon dog 2007 och då lät hon sina två döttrar ärva den ena av dem, Ester Hoppe, eller om det är tvärtom, att, ja, jag vet inte om jag blandat ihop Eva och Ester, ja, men i alla fall, hon hade tagit hand om sin mamma, hon hade levt med sin mamma hela livet, hon hade aldrig gift sig och sådär, och hon hade aldrig läst Kafka, eller hon hade läst lite Kafka men inte tyckt så mycket om det, men däremot så hade hon växt upp med Max Brod i sitt hem och kände att hon hade en nära relation till Max Brod och att hon hade, att de här papperna hade sånt, eller manuskripten hade ett sånt affektionsvärde för henne, för att hon var uppvuxen med dem.
Typ såhär morbrors gamla julhistorie.
Ja, alltså. Fast det är Kafkas originalmanuskript. Så att hon ville absolut ha kvar de här manuskripten i sin lägenhet i Tel Aviv, där det bodde mellan 40 och 100 katter.
För Eva?
Och då började israeliska staten driva process mot henne som pågick mellan 2008 och 2019. Och,
så dömde de henne för det? Eller vad klagade de?
De hävdade att vanvård av katt. De hävdade att sådana processer pågick parallellt. Men de köpte alltid nya katter. För det var liksom att...
Vadå, vill man ha 100 katter och någon tar en katt ifrån den på grund av vanvård?
Det är ju så att vi blir sidetracked.
Men i alla fall, 2019 så fick israeliska staten rätten till de här manuskripten.
Vad är katterna?
Det vet jag inte. Men då Kafka dog alltså 1924 och nästan då 100 år senare. Så
men vänta, det har kommit ut ett massa Kafka-manuskript de senaste åren. Som ingen någonsin har läst tidigare.
Nej, det är framförallt teckningar. Men i och med att det är Max Brod som gav ut mycket av Kafkas verk efter Kafka var död, så har ju ändå originalmanuskripten har ju ett särskilt värde, för mycket av det var ju ofärdigt och sånt. Så att man vill...
Just det, så Kafka-forskningar så är ändå detta...
Precis, ja.
Okej, så aldrig ha kanske i sitt testamente.
Nej, nej. Och då tänkte jag...
Jag
tänkte fråga er, vem i gästabudet skulle ni låta ta hand om er kvarlåtenskap?
Alltså, jag antar att ni alla hade sagt nej.
Ja, jag hade sagt det.
Ja, men du har det största litteraturhistoriska intresset.
Ja, ni vet att jag hade tagit vän dem.
Jag hellre lämnade det till dig än till min kille som skulle bränna alla mina dagböcker.
Jag hade lämnat det till dig, dels för att du har ett stort litteratursintresse, men också för att du liksom, du är där du är. Du kommer inte flytta.
Och du är inte heller författare själv, så du skulle inte heller känna den här frestelsen att skriva över det på något.
Snor du?
Det skulle du kunna göra i och för sig.
Ja, det skulle jag.
Du skulle ju kunna skriva en briljant essäsamling där. Liksom.
Men då måste jag välja någon annan.
Ja, du kan inte välja dig själv.
Nej.
Vilken sjuk insikt, Victor. Det finnas kvar för dig när du är död.
Ja, det är ett stort problem. Jag hade nog valt Rebecca.
Vad jag visste att du skulle säga det.
Blir du kränkt?
Nej.
Nej, men jag tror att Rebecca hade kanske inte varit så intresserad av det. Men hon hade känt en stark plikt att se till att det inte gick åt helvete. Så tillvida att det inte blev en brand i hennes lägenhet.
Och hon hade störst samvete också.
Ja,
ja, nej, men det har jag faktiskt. Ja, men jag hade vaktat dem där och jag hade heller inte läst dem. Så du hade inte behövt känt liksom, att din privacy.
Men du hade inte läst dem.
Det är klart att man måste läsa dem. Det är ju...
Och så hade du muttrat på middagar. Vikten lämnar massa papper.
Någon lämnade dig sitt lite där efterbäll och du bara, nej, can't be bothered. Så.
Nej, men jag hade tyckt så här, om det var lämnat på instruktionen att läsa hade jag gjort det. Men jag tycker det känns så himla, jag vill hålla distans till andra människor och deras troligtvis.
Men vilken jävla grej att få dumpad på sig. Tänk om jag kommer där med 7 ICA-kassar, osorterade papper, läs detta. Kan jag förvänta mig att hon ska läsa också?
Ja, men om man är en stor författare kan man göra det.
Ja, jag vet.
Ja, men om man är kulturförfattare.
Men vem skulle ni helst bli recenserad av de andra i gästabubben?
Victor, för han är nästan alltid positiv.
Ja, han pratar i hyperboler.
Ja.
Jag har ju blivit recenserad av Michaela, men lyckligtvis har jag glömt allt.
Men då var knoghjärnet på. Jag har nog varit dig, Lira.
Varför det?
Det är lite en jävla åktur.
Tack, Victor. Jag lovar bara.
Ja. När jag recenserade, det enda jag minns från den recensionen är att jag blandade in Roland Barthes och tyckte att du 21 år gammal inte var som Roland Barthes.
Oj.
Fortfarande kring. Det var säkert en korrekt...
Jag har för sig ännu aldrig strävat efter att bli som Roland Barthes. Varför pratar alla om Roland Barthes och Pierre Bourdieu idag? Har vi liksom fått dille på kulturkillar på B på kultursidan?
Ja, men det är ju en grej med Roland Barthes. Det är att folk älskar och missförstår hans tes om författarens död. Det har blivit någon form av hobbyprojekt som man kan placera i varenda text som handlar om självskrivande. Barthes menar ju bara att författaren försvann som meningsgarant för texten när läsaren steg i betydelse.
Alltså kan jag gotta mig i självgodhet ändlöst utan att det spelar någon roll för den litterära kvalitet.
Exakt.
Men Victor, vad har du, eller jag vet just inte riktigt, har något exempel. Men har du en tes eller snarlik som du vill?
Jag har en tes om de litterära festivalernas oundvikliga eller korruption av kritiker.
Det låter ju som att det är något som inte behöver en tes för att det är så självklart.
Ja, men det behöver ändå talas om. Jag menar, jag är här och leder ganska mycket samtal på bokmässan. Ni leder inte fullt lika mycket samtal som jag, men ni leder ibland samtal.
Ha.
Ganska ofta gör man det här med författare vars böcker man uppskattar. Det är i alla fall min känsla att det tenderar mot det hela tiden. Innan jag kom hit pratade jag med Jonas Hassen-Kemiri om hans senaste roman Systerna. Utmärkt roman, läst den allihopa. En av årets bästa svenska romaner.
Det är detta jag menar. Det är därför jag skulle bli...
Det här är inte en hyperbol, det här är sant.
Ja,
men jag har en stark känsla för entusiasm. Men vad det här innebär är ju att jag aldrig någonsin kan skriva om en roman av Jonas Hassen-Kemiri igen som förhoppningsvis har 40 år av produktivt författarskap.
Och då för att ni har druckit ett glas vin ihop och haft det trevligt.
Ja, det är regeln.
Nej, jag tänker att så är det inte. Utan jag tänker alltid, jag bryr mig inte om jag har druckit massa glas vin med författare. Utan det viktiga är, bryr jag mig om den här författaren aldrig vill träffa mig igen. Inte kommer kunna tänka sig att hälsa på mig igen.
Här går en avgrund mellan er. Jag menar, ditt behov av att bli omtyckt, det är ju här. Och Michaela ser ungefär här.
Men du kan inte känna att du behöver dra på dig knoghjärnet för att demonstrera din integritet i sådana situationer?
Nej. Alltså om det är en författare som jag vet att men jag bryr mig inte om vad den här personen tycker om mig. Alltså då spelar det ingen roll om jag har träffat den personen på en middag 2 år tidigare. Alltså det...
Annars kan man inte vara litteraturkritiker i Sverige. Eller nej. Så jävla många människor finns det inte här.
Nej, men det finns ju de klassiska sätten att upprätthålla distans. Jag vet att Jonas Tente, DNs klassiska kritiker, han har väldigt väl innovad socialt beteende som gör att han helt enkelt inte... umgås.
Vadå, misantropi liksom?
Nej, det vet jag inte. Men...
det är också för att han inte tycker om människor. Det är inte som att det är en uppoffring för honom.
Men hur ser ni på detta? Tycker ni inte att det här är korrumperande sammanhang?
Jo, jag åker väldigt sällan på bokmässan.
Men du är ju misantrop också.
Ja, det är ju också det. Alltså, det är inte som att det är ett stor uppoffring. Nej, men vänta, jag förstår vad Michaela säger. Jag håller på vissa sätt med. Alltså, jag kan vara ganska hård på honom som jag har träffat. Men det är ju inte då en person som jag räknar som en vän eller som jag skulle liksom ha
kontakt med, så, utan mer bara en person som man har sprungit in i. Så det där är ju liksom en faktor i ett kulturland som Sverige, att det finns en begränsad mängd människor som har kompetensen att recensera en viss bok, om man talar liksom om någonting som är lite smalare. Och en rätt stor procent av de som har den kompetensen kommer ha träffat den författaren. Alltså det är ett väldigt pusslande, det vet ju du, Viktor, som redaktör. Det är ett väldigt pusslande när man ska lägga ut
en väldigt
på en kritiker, för att det kan visa sig att så 90% av kulturredaktionen är hyfsat god bekant.
Men ni känner inte att kindpussen i sig är ett korrumperande fenomen?
Jag känner som författare att det här är ett mycket större problem. Att bli vän med Sveriges bästa litteraturkritiker gör att jag aldrig kommer få kritik som jag respekterar. För alla kritiker som jag respekterar har blivit jäviga.
Men där, alltså här det finns ju en...
Inte alla, det var...
Det finns ju en fantastisk faktor bara som jag lyssningen här, som är tiden. Som är att det finns... Det kommer igen bara finnas udda människor som aldrig har träffat dig och som inte respekterar dig så mycket, men som vet vad de håller på med, som kunde skriva något.
Den tesen bygger på att jag klarar av att respektera människor som är yngre än jag.
Precis. Men de inte fattar vad Lyra håller på med och tycker att hon är en gammal tapp.
Men det finns en motsats till den här korrumperande tesen, och det är att också sådana situationer är utmärkta sammanhang att se författare från sin bästa sida. Vi började ju med att Michaela tog upp författarnas sämsta sida, att de var väldigt arga på det. Det tycker vi inte om, att de är arga på det, även om det är kul. Däremot kan också vissa författare, känner jag, som man springer in på bokmässan eller i liknande sammanhang, som man har skrivit en sågning av, komma fram och säga hej, ta nu allihop. Men är det också korrumperande? Är det för att jag inte ska göra det igen?
Alla människor i din aktning när du träffar dem i verkligheten?
Jag har lätt att tycka om alla människor.
Ja, jag håller med. Jag tycker också generellt om alla människor.
Men jag tänkte till exempel, alltså jag hade 2 scenframträdanden med Lena Andersson förra hösten. Där jag fick ställa frågor till henne och där jag fick ställa frågor om hennes författarskap. Och det tycker jag, det fördjupade ju min bild av hennes författarskap. Alltså det kan ju ändå ge någonting, de här samtalen också.
Ja, och det var det här jag egentligen ville komma till. Att jag tror de här recensionerna som Olof Lagercrantz skrev om Ekelöf, det var jävligt bra recensioner. Mm. För att Lagercrantz förstod sig på Ekelöfs poesi genom att han stod honom nära på ett sätt som få andra gjorde. Mm. Jag kan läsa om dem idag med djup uppskattning.
Som Birgitta Benius biografi över Karin Boye, ja, som är en nära vän till henne. Ja. För det är det bästa som har skrivit som Boyes liv.
Ja.
Alltså Jävsregeln är en jävligt bra idé, men jag är inte säker på att den har gjort kritiken bättre. Den har möjligen gjort den mer rättvis.
Mm. Ja, för det kan ju också verkligen så åt andra hållet, att man inte vill såra någon man tycker om. Eller någon som man kanske inte känner särskilt väl, men man skulle gärna vill...
This story, your eyes will turn off automatically om 53 sekunder. Men det här har varit ett väldigt kort och effektivt förhoppningsvis avsnitt av Gästabudet, och vi är jätteglada att ni kom hit och lyssna.
Fantastiskt att se er, tack.
Ja, jätteglada för det. Tack så mycket.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.